Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig, Carina Höglund. Jag lever själv med mord. Min dotter Engla blev mördad 2008. Det här avsnittet kommer att handla om att leva i skuggan av en nedlagd förundersökning. I det här avsnittet så ska ni få träffa Anne. Hennes dotter hittades död nedanför en balkong i april 2018. Hon hade varit och hälsat på en man som bodde på tredje våningen. Och familjen vet inte så mycket. Allting är väldigt mycket sekretess på. Det finns en förundersökning som är nerlagd. Familjen själv känner sig säkra på att det är ett mord. Eller att Evelina har flytt i panik. Men de får väldigt lite hjälp ifrån rättssamhället. Ni får lyssna så får ni ta del av deras mardröm. Tänka till lite kring vad kan samhället göra när man blir inslängd i en kris.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Om du har lust att berätta lite kort om vad som har hänt och sen går vi lite in på hur du har blivit behandlad efter det har hänt.
Mm, det tycker jag är en bra idé. Min dotter Evelina, hon hade varit sjuk i flera år innan. Med både kronisk migrän som hon har fått diagnos på och en diagnos som kom när hon var 16. Högpresterande autism. Och det är typ att man är väldigt svårt för kroppsspråk att kunna läsa av andra människor. Och svårt med det sociala i samhället. Och kunna ta för sig rutiner. Allt bygger på rutiner. Man måste ha väldigt mycket rutiner. Men den kroniska migränen var det största problemet för henne. Det var ju, hon klarade ju inte av att gå i skolan eller vara ute. Och vi hade blivit rekommenderade att hon skulle prova CBD-olja. Så vi var på semester och hon hade fått det. Och det är ju egentligen ingen drog. Man blir ju inte drogad utav den, utan det är bara de nyttiga oljorna. Så hon hade ju sluppit sin migrän i 6 dagar. Och då kände hon att hon vågade gå ut och börja träffa folk då vi hade kommit hem. Så det här var första gången min dotter gick ut Och så vi var glada på kvällen då hon lämnade oss och gick ut.
Ja.
Men hon kom aldrig mer hem.
Oj, ja. Ja.
Den, hon åker hem till den här killen. Vi har ju pratat om sånt där hemma. Men ja, hon litade på honom. Hon hade gett henne något som trodde på honom.
Hade de haft kontakt liksom?
Över nätet.
Ja, sociala medier.
Mm. Samma dag och då och stämt träff. Och hon åker dit efter 8 på kvällen. Det här är en vanlig dag mitt i veckan. Men hon får ju göra det. Plus att hon har praktikplats och den sköter hon. Hon har inte alla dagar i veckan, men då hon orkade. Klarade av det. Och just nu var det ju lov. Nej, det var det inte. Det kommer jag ihåg. Det var det inte. Utan hon, ja, det var typ en vanlig vecka.
Mm.
Sen var min mamma dålig. Så hon sov hemma hos min mamma just den här veckan. För att hon skulle stötta henne lite. Så vi gick ju och la oss hemma som vanligt. Men jag vaknade att jag skäller på min sambo. Och tycker att han ska stänga av väckarklockan klockan 5 på morgon. Men det var ju inte en väckarklocka utan det var ju poliserna som stod hemma. För att meddela då att hon har blivit utkastad på en balkong och är död. Men det finns ingen som har sett något.
Ja.
Och därifrån börjar min mardröm.
Och så poliserna kom då hem och meddelade liksom att hon hade gått bort.
Ja, och att vi ska får komma till Karolinska. Så vi åker ju dit och får sitta och vänta innan vi får se henne. Man får ju inte röra. Utan man öppnar upp liksäcken och man får se henne. Blodig intuberad.
Och var inte ordning gjord eller någonting?
Nej.
Oj va, det låter jättehemskt tycker jag.
Hon var inte, i och med att hon skulle iväg på tester, rättsmedicin.
Var det något sätt för att ni skulle liksom identifiera henne då?
Ja, jag kommer inte ihåg. Det var min sambo som fick ta mesta informationen. För jag var så chockad. Så det enda jag gjorde det var att skrika. Och sen, ja, sen kräktes jag.
Mm.
Sen då försöka få tag i de andra barnen. Men det ringde. Jag glömde bort att jag hade min son hemma som låg och sov. Så helt plötsligt går jag bara in och skriker att hans lilla syster är död. Och sen får tag i stora syster. De kommer hem och kör oss till Karolinska. Men det tycker jag var konstigt. Att poliserna egentligen inte sa att vi inte fick köra. Att de skulle ha tagit oss i bilen.
Mm.
Man är inte så kapabel till att vara ute i Stockholmstrafiken.
Nej. Så de kom hem till er och så bara meddelade om det här och sen fanns ingen som stannade kvar eller tog hand om er eller så?
De följde med oss in till Karolinska i bilen framför.
Ja.
Så de lämnade inte bara poliserna som var där och på Karolinska, det är egentligen bara de som har stöttat oss. Sen har det bara varit konstigt bemötande från både poliser och arbetsgivare och försäkringskassa. Vad man nu ska räkna upp.
Ja. Men jag tänker så här. Då fick ni identifiera henne. Och så fick ni liksom den här chockbeskedet. Och inslängde i en mardröm. Och
sen släppte de oss bara från Karolinska.
Var det någon polisutredning?
Ja. Hon skulle ju på. Först sa de ju att hon åkte direkt till rättsmedicinska i Solna. De förde henne dit. De skulle göra obduktion. Och de trodde det skulle vara en korta. Så på det här var en torsdag. Vi fick allting hända. På fredagen får vi reda på att det blir en långa obduktionen. På 10 timmar eller 8 timmar eller vad han sa. Så då får vi inte komma dit och träffa henne. Jag blev ganska upprörd. För jag vet att hon alltid fryser. Så jag vill ju åka och lämna hennes älsklingsfilt Star Wars. Och ringer och frågar, men blir ganska illa bemött utav den här kvinnliga på rättsmedicin. Säger man får absolut inte komma dit och lämna saker innan man har fått se dem. Och jag känner, men min dotter kommer ju frysa hela helgen innan jag får träffa henne. Och det kändes hårt. Hon kunde bara ha sagt, ja visst kom hit med filten.
Mm.
Och sen kunde hon ha lagt den och de kunde bara ha lagt på den innan jag såg henne. Men det var en trygghet för mig att kunna få lämna. Men det fick vi inte göra.
Tänker liksom när man blir inslängd i någon så där, fick ni någon läkarkontakt?
Nej.
Så ni fick någon så här hjälp med psykolog eller medicin eller?
Nej, ingenting. Utan min mamma var fruktansvärt upprörd. Så hon, på fredag slängde hon på sig kläder och åkte till vårdcentralen. Och förklarade att hennes barnbarn hade blivit mördad. Nej, vi fick inget. Min mamma åkte dit om hon kunde få utskrivet till sig. Och där behövde hon bara säga att barnbarn hade blivit mördad. Och då skrev han ut lugnande och sömntabletter.
Mm.
För jag hade inte tank. Fanns ju inte. Man är ju så chockad. Man förstår ju ingenting.
Nej, hur ska man veta vad man ska göra själv? Liksom? Ja. Det kan man inte veta.
Nej, allting vart omkullkastat. Jag hade inte klarat första dygnet om inte mina vänner hade ställt upp så mycket. Och min gamla chef som lämnade jobbet samma dag och kom hem och stöttade. Och sen de äldsta barnens släktingar kom med mat.
Vi var lite på det här om det blev någon polisutredning.
Jo, det var polisutredning. De gjorde obduktionen och tog prover, insamlade bevismaterial i hans lägenhet. För det var ju bara de två, det fanns ju inga vittnen. De har ju hittat bevis i mina ögon, väldigt tunga bevis. Men tydligen så räcker det inte för att göra ett åtal. Men det är ju väldigt konstigt tycker jag. Min dotter är död. De hittade våldtäktsdrog i hennes vinglas. Med hans fingeravtryck och hennes. På hans vinglas, bara hans fingeravtryck. Och han har gömt våldtäktsdrogen i sina skor i hallen. De har hittat cannabis i köksskåpet. Men han går fri. Allting är sekretess. Fortfarande. Vi har fått ut förundersökningen nu när det är nedlagd brist på bevisning. Och det är ju inte mycket vi kan läsa ut. Utan det är ju svarta streck. Det är våra förhör som är med. Och Lina måste ha känt på sig någonting. För hon var smart tjej. Hon var väldigt smart tjej. Men hon hade ju sina vänner på nätet. Så hennes närmsta vän bor i Holland. Och till honom hade hon lämnat mitt telefonnummer som hon ville att han skulle ringa ifall han inte fick något svar utav henne under kvällen och natten.
Mm. Hon kände på sig att det var liksom lite
obehagligt. Ja, så hon skaffade ändå ett skyddsnät som hon skulle kontakta. Och han kontaktade ju mig. Och då var jag ju tvungen att berätta. Det var ju för sent.
Ja. Men så det ni har fått veta då, det är att hon har på något vis blivit utslängd eller på något vis
flytt för sitt liv
ja, ut och, genom en balkong. Var det många våningar?
Det var tre våningar, men tyvärr så var det bara en byggarbetsplats på baksidan. Så det var bara armeringsjärn, bergshäll, grävmaskiner. Det fanns inte en enda gräsplätt. Jordplätt hon kunde ha landat på. Så fick ju två dödliga skador i fallet. Huvudet och magen.
Jag förstår att det är jättevidrigt. Alltså, fy vad hemskt. Vad säger den här personen då som ni, som hon var hos?
Vi får inte reda på någonting. Får inte veta någonting. Vet inte vad han säger. Vet bara att han har sagt att han träffar henne på nätet. Och att hon är en väldigt gullig, trevlig tjej. Men det låter konstigt i mina ögon. Det står att den är nedlagd på grund av brist på bevisföring.
Ja. Så det, ni har inte fått... Men vad räknas man som då i samhället? Räknas man som någon som har förlorat sitt barn? Som har dött? Eller liksom, får man någon rättshjälp eller får man någon skadestånd?
Nej,
eller?
Ingenting. Ingenting får det. Vi kan inte ens överklaga. Jag vet inte vad det är för brist på bevis. Vårt målsägarbeträde fick inte heller ut det.
Och det är sekretess då för att... Varför är det sekretess? Annars är de ju så snabba på att lämna ut allting.
Mm.
Är det för...
I mina ögon så är det skydda brottsling. Det är det enda jag kan komma på. Antingen om... Vi vet ju inte vem människan är. Är det en polis? Anhörig? Är det därför allting är mörklagt? Många ställer ju frågetecken till oss. Eller ställer så mycket frågor. Varför är det sekretess? Men jag kan inte svara på det.
Nej.
Varför de ger... Vi har fått så luddiga svar av poliser och polisutredningarna. Eller de utredarna för mordet.
Så ni vet inte vem den här killen är heller som hon var oss? Där Nej. De här drogerna fanns?
Nej. Nej, men hon var ju... Det var ju lite så här gulligt på kvällen. Vi hade ätit middag och vi hade ätit efterrätt. Hon hade bestämt vad vi skulle äta. Vi skulle ha lite extra mysigt. Varför jag hade kommit hem från semester. Och jag hade jobbat över så vi tyckte att vi kunde unna oss lite just den dagen. Och så var hon så här lite hemlig. Jag frågade vem hon skulle ta med mamma. Jag är ju fyllt 18.
Mm.
För det var ju första gången hon kunde säga det till mig.
Mm.
Att jag är 18. Jag är ju faktiskt ganska vuxen.
Man måste känna sig otroligt frustrerad att inte få någon klarhet i vad som har hänt och inte ens en rättegång eller...
Nej, och jag känner mig... Jag vet, det är jättesvårt med rättegångar. Det är otroligt... Alltså jag beundrar alla som har gått igenom och klarat av det. Men samtidigt har jag det här konstiga... Jag är lite svartsjuk på er. Ni har fått se vem det är. Ni har ett ansikte. Jag går ju ständigt med en rädsla ute. I och med att jag vet ju inte vem den här personen är. Och lägenheten som det hände i hyrde han i andra hand. Idag är första gången jag har gått ut själv och åkt tunnelbana.
Ja. Det är snart ett år sedan det här hände nu. Vad har ni, liksom, har de sagt att det är självmord då? Eller
de ställde mycket frågor om det. Vi åkte in på polisförhör nästan direkt efter vi hade sett henne på rättsmedicin. Måndagen, jag tror tisdag. Jag har ju väldigt svårt vilka dagar allting hände i början. Måndagen eller tisdagen så var vi inne i polisförhör. Och det kändes väldigt hemskt. I och med att sitta och förklara. Och vi vart ju särade på oss. De tog ju hennes pappa för sig och mig för sig. Och ingen information om målsägarbiträde eller advokat eller någonting. För man sitter där helt själv, utlämnad. Man vet inte vilka rättigheter man har. Eller hur det ska gå tillväga. För man har ju ingen att fråga heller. Man kan ju inte tänka i de banorna. Utan man tror att polisen gör rätt. Och att det ska gå till så här. Och jag tycker det var fruktansvärt att vi aldrig fick målsägarbiträde. Utan det fick vi någon vecka innan undersökningen lades ner.
Jaha.
Så det hann ju gå maj, juni, juli, augusti, september, oktober någon gång fick vi målsägarbeträde. Och det var av en slump, det var genom RAV.
Jaha, ja, RAV det är Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Berätta för lyssnarna bara.
Mm. Så det var de som hjälpte oss med att få. För jag hade inte en aning om att vi skulle ha det. Och inte hennes pappa heller, vi kände oss så utlämnade. Vi fick aldrig uppdateringar heller under förundersökningens gång. Utan ringde vi, då kände man så här. De lät så besvärade. Varför man har frågor, man vill veta vad som händer. Likaväl när jag ringde för att få ut förundersökningen. Då hade Evelinas pappa redan fått den. Men då märkte vi att varför inte mitt förhör med. Och varför inte hennes vän från Holland, hans förhör med. Så ringde jag och ville ha ett nytt, men... Det fick jag ju ha ett långt utlägg för att få. Fast jag har rättigheter att få det utan att de frågar. Så efter mycket om män fick jag ut det. Och jag sa till honom, det saknas papper. Det gör det inte, sa han. Jag sa, det gör det visst. Vad är mitt förhör? Och vad är det från Jasper? Nej, men det hade jag fått. Nej, det var ju inte kuvertet. Det är ju därför jag vill ha ut en gång till. För att se hur mycket som saknas. Men vart han dryg? Han sa, ja visst, jag skickar ut ett nytt. Men du ska se att det är likadana papper som du redan har. Men det var det inte. För det kom fler papper.
Jag hade ju inte hört talas om ert fall förrän jag fick kontakt med dig nu. Men det låter väldigt så här som att... Tala om, säg om jag säger fel nu. Men det låter som att... det har ju, alltså er, ni får veta att er dotter är död. Och sen blir ni lite, som man säger, nollskalerade utifrån polisen. Lite som att de kanske har tänkt direkt att det är ett självmord. Och sen har de inte lagt ner energin ordentligt kanske.
Ja.
Är det så jag
uppfattar det? Ja, det är så jag uppfattar det.
Mm.
På grund av att jag, tonåringar, mår dåligt. Tonåringar gör saker. Och med, det är ju ganska vanligt just om man säger kroniskt migrän. Har du den diagnosen så är det ju många som tar självmord. Så hon tillhör ju SÖS ungdomsgrupp. Där de satsar helhetsvård. Och det här har hon varit inkopplad under 2 års tid. Och bakgrund. Evelina hade varit utsatt för en våldtäkt. Eller egentligen 2 våldtäkter. Så ja, hon kände väl att hon skulle bli utsatt där. Och hon hade sagt till sig själv. Aldrig mer är det någon som ska få röra min kropp utan tillåtelse.
Den här, alltså ja, då vet ju inte ni, för jag har fortfarande lite så här frågetecken runt liksom för mig. Jag menar, det är så konstigt där med att det inte blir någon riktig utredning.
Nej, och i och med att det hela tiden en rubrik har varit mord och mordmisstänkt. Så
har det varit rubriker i media?
Ja, i media var det ju samma dag sen tystnade. Allting vart ju sekretess så vi fick ju inte ta kontakt och det skulle ju tystas ner.
Men de här drogerna som de hittade hos han då, han måste väl ha blivit dömd för det, tänker man.
Nej.
Han blev inte det.
Nej. Mm. Så tydligen får man droga tjejer. Jag frågade åklagaren det och hon sa ja.
Men om vi hoppar framåt lite nu då.
Mm.
Vad har du fått något stöd nu liksom när du, nu har ni ju haft att ni, ja, men ni har inte haft någonting egentligen.
Nej,
ni har inte haft någon rättegång eller något och så. Och, men ni vet liksom bara att er dotter är död. Och har ni fått någon liksom mer hjälp nu på slutet?
Jag fick ju...
Jag tänker på socialtjänsten. De ska ju egentligen handla om brottsoffer i kommunerna.
Nej, de har jag aldrig pratat med.
Fast de kanske inte då ser er som ett brottsoffer.
Nej.
Eftersom ni inte har fått den... stämpeln, om man säger så.
Jag tycker allting är väldigt konstigt. I och för sig, ja. Vad ska jag säga? Jag jobbar ju... Jag har fått väldigt dåligt bemötande från min chef, ska jag säga. Och i princip blivit utkastad från mitt jobb också. De har rensat ut mitt kontor och haft lite omorganiseringar. Så jag är inte tillbaka i arbetet ännu. Utan jag håller på att kämpa där med. Men min gamla chef, hon... tog tag samma dag som det här med Evelina. Hon ringde i alla fall så jag fick psykologhjälp 7 gånger från arbetet. Och så tog jag från försäkringen. Och sen nu varför mina arbetsgivare behandlat mig så illa så har jag fått 10 gånger till bevilja till att gå till psykolog. Och det är väl den hjälpen vi har fått. Jo, min son fick 1 samtal. Hennes stora syster har ju varit klippan i början. Hon har varit ju min mamma, om jag ska säga så.
Mm.
Det var hon som höll reda på allting. Att äta, borsta tänder, gå upp.
Ja, det är ju faktiskt lite så. Det har jag märkt liksom när jag träffar många som har fått någon våldsstördad och så. Och ja, det är nog samma... Det blir nog likadant vilken kris eller kaos man upplever så... måste man ju gå då till vårdcentralen för att få någon hjälp. Det är väldigt svårt att få någon annan hjälp.
Ja, och jag tycker det är konstigt att det fungerar så. Och jag tycker det är väldigt konstigt att de inte fångar upp oss då vi identifierar våra barn. Redan där hade de behövt... Alltså, de kan bara skriva ut ett recept. De kan ta reda på det så inte vi är missbrukare. Så att det inte blir fel.
Ja.
Men just där innan jag går hem därifrån, se till att jag har kanske fått något lugnande eller fått något sömntabletter så vi kan ta vid behov om det blir så. För man är en fruktansvärt chock, man fattar ju ingenting. Och det var ju, jag fick ju panik då vi såg Evelina fick svårt att andas. Det här panik. Då var det en undersköterska som hjälpte mig lite. Annars var det bara polisen som tog hand om mig där på Karolinska. Det känns konstigt.
Egentligen så är det kommunernas det är ju det att ni har ju hamnat i ett moment 22 här. Egentligen är det kommunen som ska ta hand om brottsoffer och så. Eller man går till vårdcentralen. Men samtidigt så hamnar ju ni inte i det facket på något vis. Jag har aldrig tänkt på det förut. Liksom, att det finns ju så här olika facker hur man blir omhändertagen. Eller egentligen inte blir omhändertagen.
Nej, inte blir.
Ja.
Så nej, ja, vi har väl inte fått något stöd alls. Det känns som det är något skumt i med att inget stöd, inga kontakter.
Och så är allt sekretess.
Ja. Det är så mörklagt så. Jag pratar med flera. De tycker också att det är så konstigt att vara att just det är så hög sekretess på fortfarande. Om man inte får en chans att kunna överklaga eller man visste kanske hela utredningen, kanske man accepterar på ett annat sätt att hon bara flydde för sitt liv. Men idag är han ett stort monster för mig.
Ja, det är väldigt, väldigt många frågetecken, det förstår jag verkligen. Och det måste vara hemskt att leva med. Så nu har det ju snart gått ett år då. Känner du att du kommer att kunna gå vidare fast med alla de här frågetecken? Eller måste du fortfarande leta pusselbitar?
Jag letar ju fortfarande pusselbitar. Det är något som inte stämmer, känner jag. Jag är ju sån, jag vill ha svar. Jag vill ha ett svar. Så det är en ständig tankegång.
Det är en massa hjärnspöken.
Ja, det skapar mycket. Otroligt mycket.
Hur hade ni någon begravning sen och så?
Oh, jo då. De säger att den var vacker. Och jag tog ingen lugnande den dagen. Men jag kommer i alla fall inte ihåg så mycket. Men det var jättefint. Efter byte av präst så fick vi en väldigt fin präst. Men det var en lång väg till begravningen. Där blir man också väldigt fascinerad hur man blir bemött av de som har begravningsbyråer. Första vi gick till, där var det ingen fråga om vad det var för person som hade dött. Utan han la fram en prislista på kistor rakt av och frågade vilken ska han ha. Då reste jag mig upp och gick.
Och hur var det nästa gång då?
Då sa jag rakt ut till kvinnan som kom till mig. 17 om du slänger... Ja, eller 17, jag var nog ganska grov i munnen, tror jag. Om jag känner mig själv rätt. Att, jag vill inte se en enda prislista. Jag vill prata om min dotter. Så att hon ska få det hon hade berättat att hon ville ha.
Hade ni pratat om det förut?
Vi pratade om det i och med att vi har haft ganska mycket dödsfall runt omkring oss. Och varit på lite begravningar. Hon har ju haft frågor och man försöker ju besvara. Och så vi har ju sagt, jag är ganska prisbar i och med att jag har jobbat i vården. Så det är ganska lätt, jag jobbar palliativvård lite och... Det är ju sista vården, så jag har ju ganska lätt för att prata om döden. Så vi har ju pratat mycket om sånt hemma.
Jag tror det är jätteviktigt att göra det, för det jag tror att det underlättar när man väl kommer till den dagen när man ska vara med och anordna en begravning, att man har pratat.
Men jag gick emot min dotters vilja.
Alltså?
Varför hon hade ju valt. Det kändes så hemskt. Det här var en ung flicka. Hon var 18 år och 15 dagar. Hon hade planerat att hon var gammal då hon skulle dö. Så hon hade ju valt bara jättemörka rosor. Och jag fick panik. Jag klarade inte av de här stora fånget med bara mörkröda rosor. Utan nej, det kändes så fel. Jag ville ha en sommaräng. För hon var ju solskenen. Så vi styrde om det lite. Men jag tror hon uppskattade det i alla fall. För hon var ju inte gammal då hon dog.
Nej, och det där känner ju du in.
Alla varit så här. Syskonen har varit väldigt rädda för hennes tankar. Just det här med det här djupra. Det kändes verkligen som det var någon stel person som skulle begravas. Det var hon ju inte, utan hon var ju så full av liv och skratt. Och, så det ville vi få in.
Mm.
Så det var en väldigt vacker begravning. Det jag kommer ihåg.
Är det något mer som du känner att du vill liksom berätta om eller få med?
Mm. Det är just det här. Folk kommer nu långt efteråt ber om ursäkt varför man inte har hört av sig. Och, ja, men du måste ju förstå, det är ju så svårt, man vet inte vad man ska säga. Och då blir jag så här, precis, tänk om du hade ringt då i början och sagt, jag vet inte vad jag ska säga, men vi finns här. Det hade betytt mycket, mycket mer än folk kommer och ber om ursäkt efteråt. För det känns lite ihåligt.
Så folk ska liksom, du tänker så här, att folk ska liksom inte vara så rädd för att höra av sig även om det är jobbigt.
Ja, man uppskattar det mycket mer, för vissa dagar kan man ju känna sig att man är lite smittad eller någonting. När man ser folk man känner som, oj, låtsas om, henne ser jag inte.
Mm.
För det blir så svårt att prata med. Men jag gråter inte alla gånger jag träffar människor. Utan oftast gråter jag hemma. Eller så kommer någon tår då och då. Då folk närmar sig en. Men det är ju känslor. Det är en bit av mig borta.
Mm.
Eller det här, lyfta luren, ring och säg någonting.
Mm.
Och sen, det är så många faktorer som spelar in. Man känner sig fruktansvärt dåligt. Jag känner mig ju väldigt dåligt behandlad av arbetsgivaren. Så jag är ju så svårt att gå tillbaka. I och med att Evelina jobbade extra hos mig. Och under tiden då jag är sjukskriven i somras, så jag reda ut av kollegor att mitt kontor är borta. Det har de rensat ut och kastat det mesta av. Och sen, ja, där jag jobbar idag. Jag hade ju uppskattat ifall jag åtminstone kanske hade fått en blomma. Då det hände, eller ett samtal.
Mm.
Men det, ja, ett samtal fick jag efter 2 veckor. Men de andra kollegorna, vissa, för detta chefen, det var samma dag. Och hon kom med blommor från hemtjänsten där jag jobbat samma dag. Så det blir så här lite svårt.
Jag tycker det är jättebra att du tar upp de här bitarna. För att det är nog väldigt svårt för arbetsgivare allihopa att veta hur de ska bete sig. Och så att vi kan faktiskt belysa det och ta fram det att... De har också en roll...
Ja, speciellt eftersom alla kommuner ska ha en krisgrupp som är bestämt.
Mm.
Och som ska sättas in när det händer saker. Jag själv sitter i krisgrupp och de säger att 10 personer, då ska det rycka in. Och jag anser ju, eftersom jag jobbar där, att det här hände... Jag är den som är drabbad, men jag hade ju minst 70 kollegor på hemtjänsten. Minst 70 kollegor på gruppbostäder. I mina ögon är det mer än 10 personer.
Som och sen är ju hela din familj också.
Mm. Utöver det, alla mina vänner och gamla kollegor. Och... Så det är ganska många vid ett mord som blir drabbade.
Mm.
Så de här krisgrupperna vi har i Stockholm, eller Stockholm, Sverige ska jag säga, i alla kommuner, tycker jag behöver ses över. Vad ska de vara till? Vi är så otroligt många som blir drabbade med att våra barn mördas. Antingen i gängkriminalitet eller sjuka människor.
Ja, det är någonting som hela tiden återkommer när jag träffar anhöriga. Det här att det ska vara så stora händelser för att man ska få den här professionella hjälpen.
Mm. Man
behöver professionell hjälp även när det är... Färre personer inblandade också.
Ja, för vi blir lika skadade vi.
Mm.
Min familj har nog aldrig fått mat om inte mina vänner de här första veckan. Ställde upp med att komma med mat och fixa. Och behöver handla. Behöver du någonting?
Ja, alla har ju inte vänner.
Nej,
vänner som kan finnas
och det,
så nära.
Då tycker jag lite i krisgrupperna. De måste vara den här. Det måste finnas en samordnare eller... krishantering, jag vet inte vad vi ska kalla den personen som verkligen vet det här. Man behöver mat, man behöver få det här, kanske att någon hjälper en till vårdcentralen, kontakt som hjälper en att sköta det här lite dagliga i början. För det går inte. Man har inte den kapaciteten. Och likadant polisen måste skärpa sig otroligt mycket det här med att vi behöver våra målsägarbiträden från början. Du känner dig så förstörd när du sitter där hos polisen. Precis som jag kände att det här var mitt fel. Jag hade en stor kar. Jag är inte speciellt lång kvinna. Jag är ändå 60 nästan. Och han är jättelång. Det blir som en hotbild istället för att man känner sig trygg i det här förhörsrummet.
Har du känt skuld för det här liksom att på något vis?
Ja, självklart. Jag tillät henne att gå ut mitt i veckan. Och att jag var glad. Hur kunde jag vara glad?
För att hon gick ut?
Ja, för det var ju första gången hon gick ut. Första gången hon vågade åka tunnelbana själv. Eller vågade, det är fel ord att säga, att hon klarade åka tunnelbana själv. Hon klarade göra det här. Och hon såg fram emot att gå ut.
Ja, jag förstår att du var glad och lycklig för det.
Så det är fruktansvärt dåligt samhället. Varför sa jag inte att nej, det är en onsdag, du får vara hemma.
Ja, jag förstår verkligen dina känslor, men samtidigt så du vet ju säkert också att det inte är ditt fel. Nej. Eller och att alla skulle vara alltså, lika glada och lyckliga för det när det gäller ens barn, att de mår bra och vill göra någonting.
Mm. Och sen, ja, jag fick faktiskt stöttning, ganska bra stöttning på vissa saker från SÖS ungdomsgrupp, hennes kurator. Men hon jobbar inte kvar där längre. Men hon stöttade, hon otrolig människa egentligen. Hon har ju stöttat Evelina i så många år. Och sen ringer hon under sommaren hela tiden och verkligen kollar att jag har en bra psykolog jag går till. Så att jag inte hamnar hos en dålig. Utan då skulle hon hjälpa mig att hitta någon som var bra. Men jag hade turen att få en bra.
Ja, du har ju haft mycket, mycket som verkar konstigt i det här. Och så lite ljusglimtar, låter det som.
Några små i alla fall.
Ja.
Men det känns fruktansvärt. Samhället känns, det är bristfälligt.
Mm.
Totalt utlämnar bara det här hur polisen kommunicerar med oss. Varför tar man inte det som är vana en gång i veckan ringa upp och informera hur det går istället för att man sitter hemma och behöver vänta. Och vi ringde flera gånger och hörde om proverna hade kommit svar på nej, vi har ju fått skicka till Tyskland. Och så här problematiska med iPhone, gick ju inte att låsa upp hennes telefon och det var ingen idé att skicka den utomlands heller för de hade inga avtal med de här som kunde låsa upp telefonerna. Och där kan jag känna, tänk om det ligger någon, hon har sparat något inspelning eller någonting och vi får inte upp den här och ja, det är så låst så det är bara hon som kan öppna den.
Jag trodde faktiskt att polisen kunde öppna sånt.
Nej, inte de senaste iPhone-modellerna.
Aha.
Så den får vi inte upp och jag vet ju inte om det finns bevis där i eller inte. För hon var ganska smart och kunde spela in om det var något.
Ja.
Det är ju hela bemötande i hela processen tycker jag. Från polis, sjukhus, arbetsgivare, försäkringskassan. Det är otroligt mycket som spelar roll i hur man kommer tillbaka och orkar fortsätta.
Ja, verkligen.
Och just nu känner jag är ju strid både för min dotter och för mig själv och för min andra dotter för att vi ska kunna komma vidare.
Ja, måste du lösa själv.
Ja. Princip.
Ja, jag får hitta lösningarna.
Hitta lösningarna och hitta de som kan hjälpa mig.
Mm.
Men RAV har ju varit det största stödet. Där är ju, det är ju där jag hittar stöd. Och hittar, eller får information.
Mm.
Alltså, målsägarbeträde, det visste inte jag knappt vad det var innan.
Jag kan säga det till er som lyssnar på podden nu. Att jag har ett avsnitt nu i Brottsoffers perspektivpodden. Som handlar om målsägande beträden där jag träffar en advokat som heter Veronica. Så där kan man gå in och lyssna om man vill veta mer också.
Mm, det är bra. Dina poddar hjälper ju till.
Jag hoppas de ska vara till någon nytta.
Det kommer de ju vara. Varför? Lyssnar man så hittar man en information som fastnar. Och sen om man har någon närheten som drabbas då vet jag vad jag kan hämta. Så jag vet vad som kan hjälpa den personen.
Mm.
Vilka rättigheter du har. Vilken hjälp du kan få.
Ja, jag hoppas det. Jättefint att du tänker så. Tack så mycket, Anne, och för att du har berättat om din mardröm här och om din dotter Evelina i podcasten.
Mm. Tack för att jag fick komma.
Tack.
Tack för att ni har lyssnat på Brottsofferperspektivets podcast. Det finns en Facebook-sida som heter Brottsofferperspektivet och det finns även ett Instagram-konto där ni kan gå in och se när nästa avsnitt kommer eller om ni vill tycka till. Kom bara ihåg att hålla en god ton. Ha det gott så hörs vi snart igen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.